Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vet en sak, det är alldeles strax dags för ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Ja, det är klart. Det visste du ju eftersom du har valt att lyssna på just podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén, som vanligt. Och jag vet vad dagens gäst heter också. Hon heter Pia. Och vi kommer prata om hur det kan vara att hamna i en situation som man absolut inte kan föreställa sig att man skulle hamna i den dag man sökte till polishögskolan. Men eftersom polisyrket har många olika yrkesstigar att välja på så händer det att man ibland väljer just en stig som leder till den där händelsen som man egentligen inte ville vara mitt i. Om du tycker att, eller om du tycker som jag skulle jag säga, när du har lyssnat klart att Pias historia var både intressant och spännande, dela då gärna avsnittet på till exempel Facebook eller skicka poddlänken till en kompis som en liten överraskning. Något sånt. Nej, nu tycker jag att vi drar igång det här avsnittet som handlar om att jobba någon annanstans än just i Sverige. Och du kanske inte är i Sverige när du lyssnar. Lägg gärna upp en bild på Insta och visa var du är någonstans. Utomlands eller inte. Var försiktig där ute allihopa och ha en riktigt trevlig lyssning.
13.10 kom. 13.10 kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart slut.
Jag säger hjärtligt välkommen till Snutsnack, Pia.
Tack så mycket.
Vi sitter, vi kanske ska varna ni lyssnare som är känsliga för lite bio. Vi sitter på vid Livgardet i Stockholm, utanför där precis. På någonting som heter...
Soldathemmet.
Soldathemmet, ja. Så jag spelar om lite biljard i bakgrunden och kanske går förbi, men... Så går det när man ska hugga dig, Pia. För vad gör du här?
Jag är här just nu som instruktör i något som vi kallar för IPOC. Och det är ju då poliser som ska åka på utlandstjänst. Aha. Och då behöver man ju vara här innan och lära sig lite grann hur det går till ute i missionen. Det är ju inte riktigt på samma sätt som det är hemma i Sverige. Nej. Så då är det många saker man måste gå igenom. Och framförallt hur FN fungerar, den organisationen, EU... Och samtidigt ska man ju förbereda med alla ämnen som bland annat human rights, code of conduct. Och så undrar vi alla vad det är nu då. Men jag förmodar att alla känner till human rights. Men code of conduct, det är ju hur vi ska uppföra oss.
Just det.
Och det borde vi ju tänka på här hemma också, kan jag känna ibland.
Precis. Men det pratar man väl ändå ganska mycket om hur man ska uppföra sig.
Det är ju det. Det som... lägger vi ju stort fokus på här. Då. Och framförallt när man hamnar i en miljö där... Man ska arbeta med människor från olika kulturer, olika länder och så ska man sammanstråla på ett ställe som har varit i krig. Mm. Och så ska man prata engelska, bara engelska och ingen är ju native speaking. Nej. Och då blir det ju lite som, vad ska man säga, en engelska som inte är så lätt att förstå. Just. Och så sitter någon och skriver något och så läser man den här rapporten ibland och tänker man, gud vad herrans namn står det här, fattar ju ingenting. Och så har någon läst om någon sån här akademisk engelska och skriver och det stämmer ju inte alls. Vad kan man läsa om och om igen? Ja, men var det brukar ju vara i slutet.
Mm. Det ordnas inte slut. Var ute i världen har vi svenska poliser idag någonstans?
Idag har vi i Sydsudan, Kosovo, vi har på Mali. Mm. Och sen har vi Ukraina, Moldavien, Liberia har vi haft och så Georgien har vi också. Mm. Så det har ju en del olika ställen som vi har missioner på just nu. Mm.
Men det är ändå det är några poliser som vi släpper iväg då. Mm. Men hur länge är man borta då vanligtvis?
Det är också beroende på vilken mission man åker. Mm. Men om man säger att till exempel om man åker till Sydsudan så är det ju ett år. Mm. Men du kan ju också välja att bara vara ett halvår.
Okay.
Så man börjar med ett halvår, men ofta stannar man ju ett år. Och på de här EU-missionerna så är det oftast ett år faktiskt. Och det får man ju räkna med att vara borta.
Just det. Ja. Ja, men det är spännande. Det är ju lite vad du är just nu.
Ja.
Men jag tänkte att vi skulle backa bandet lite grann.
Ska vi backa bandet? Ja, det gör vi. Det.
För någon dag så kom du på idén att du kanske skulle vilja jobba som polis.
Ja, en dag kom jag på det. Ja. Det gjorde jag faktiskt när jag var 4 år.
Är det sant?
Jajamän.
Och du så lite?
Jajamän. Så lite.
Så ung ska jag säga. Ja. Du kanske var en stor 4-åring.
Nej, det var jag nog inte. Nej, men när jag var 4 år så fick jag en polisbil av min pappa.
Aha.
Det var ju svartvit då.
Just det.
Ja, och då fick jag den. Och så vet jag att jag bestämde mig redan då. Så det var liksom ett mål från början.
Aha.
Så utbildade jag mig till fritidsledare och så jobbade jag med det ett tag. Och sen var det bara polisskolan.
Var är du uppvuxen någonstans då?
I Kalmar. Så kan jag prata kalmaritiska mellan varven.
Vad gjorde dina föräldrar då?
Min pappa hade en firma.
Mm,
lastbilsfirma. Så jag satt i bilen och åkte runt med honom. Så jag blev aldrig bilsjuk. Jag älskar att åka bil och det gör jag ju fortfarande. Därför jag fortfarande jobbar ut på fältet så jag ska få köra bil.
Du gillar att köra bil?
Ja, jag älskar att köra bil. Häftigt.
Vad tyckte dina föräldrar om att du valde liksom polisyrket? Hade de några synpunkter på
det? Nej, de älskade det. Herregud, sa de. Bara gå.
Morsan då?
Morsan, hon sa samma sak. Bara kör.
Vad gjorde din mamma då?
Var hon var hemmafru. Ja. Men hon tyckte det var helt okej.
Ja. Och då gick du på skolan i Stockholm?
Ja, Sörentorp.
Ja.
På den tiden.
Ja.
Och när jag gick där faktiskt, på tal om svartvit bil, så var ju den svartvit den jag fick av min pappa.
Uh-huh.
Och när jag gick i polisskolan och när vi började köra där, då var ju bilarna svartvita.
Uh-huh.
Så jag har faktiskt åkt svartvit polisbil. Det är lite kult faktiskt.
Ja, det är det verkligen.
Ja.
Men då måste det ha varit typ någonstans kanske början på 80-talet.
Ja,
uh-huh.
Var det.
För jag gick ju 88, då var de vita med någon sån där bandyklubba.
Ja, men det var den där bandyklubban på, ja. De kom ju efter det, men ja.
Ja, de var inte snygga.
Nej, det var de inte. De är snygga här nu.
Ja, men det är väl klassiskt så. Ja. Alltså en färg vit och sen någon annan färg och sen bara polis, ja. Liksom. För att man tydligt ska se vad det är för någonting. Mm. Det var ju ett öppet P också på de första. Kommer du ihåg att P var inte
ja,
stängt?
Ja, det var det. Det var ett öppet. Böt P, ja, det sa han faktiskt rätt. Det tänkte inte jag. Ja, men ja.
Och det fick de också kritik. Ja. Men hade du någon, jag menar från 4 år fram till du pluggade och sådär, visste du vad du ville göra? Var du köra polisbil?
Ja, som
var...
jag ville köra blåljus helt enkelt. Det är ju inget att hymla med.
Nej, alltså, eller hur? Det är ibland det roligaste. Ja. Det är det ju faktiskt.
Lite adrenalinjunkie tror jag att jag är.
Ja.
Har lite svårt att sitta still.
Var hamnade du någonstans då sen?
I Solna.
Ja, i Solna.
Jajamän. Och då var det ju när Solna... När gamla arenan Solna, Råsunda.
Just det, precis.
Och så var ju polisstationen precis mitt emot. Mm. Där började jag min karriär.
Hur var det?
Fantastiskt roligt.
Var det bra?
Ja, det var jättebra. Underbara kollegor. Ja, träffa fina vänner. Jag bodde i Sundbyberg då.
Och nära i alla fall. Ja.
Och sen så... Första gången faktiskt som jag... Jag har tänkt på det många gånger som jag kan knyta an till det som jag har börjat jobba med nu. Eller det som jag egentligen... brinner mest för, det är det blev en fotbollsmatch där mellan AIK och Hammarby. Mm. Och på gamla Råsunda fotbollsstadion så var det ju något som man kallade på ryttargång. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men under läktarna så var det som gångar som man kunde röra sig mellan.
Okay.
Och där blev det ofta slagsmål mellan de här grupperna.
Mm.
Och nu blev det ju slagsmål mellan de här fotbollssupportrarna och AIK och Hammarby. Och jag och 2 kollegor till skulle gå ner och se om vi kunde göra något. Och hamnade ju det jätteunderläget.
Oj.
Alltså det var ju...
Var du ny polis då eller?
Jag var ju helt nybakad. Man hade ju ingen aning om man skulle göra och var ju helt ställd. Och de trängde in oss mot den här ryttargången, mot en betongvägg som var där.
Oj.
Och så skulle vi ropa på hjälp. Och den gången så funkar inte radion naturligtvis. Ja. Och det var ju en sån här gammal blad... radio med en bladantenn vik, så det var ju bara det var ju ingenting.
Nej.
Jag vet, vi försökte ropa på hjälp där i alla fall och inget hände och det var en som hämtade en stor påk och skulle slås och precis så ser jag i ögonvrån från höger sida hur en hundförare med sin hund ser detta och släpper hunden och den, det skulle man ju alla göra idag, men den sprang, wow, började bara hugga omkring sig. Ja. Men vi blev i alla fall räddade.
Vilken start på karriären.
Ja, och efter det så har jag ju så har det blivit så att jag har jobbat med crowd control. Och nu heter det ju SPT.
Just
det. Där jag utbildade mig till handledare och så har jag jobbat med det hela tiden. Så för att övervinna den här chocken så var det bara att kasta sig in i det och tänka, nej min gud, här måste jag ju gå vidare med. Så här kan det ju inte vara.
Men hur reagerade du då som nybakad polis liksom, när du kom hem och hade varit i det här underläget? Så jag tänkte så här, det här var sådär. Alltså,
ja, men då eller? Var det ju de här ljuden. Du vet, de här höga ljuden är det väldigt mycket folk runt omkring som trycker på en. Och då var ju både jag och han var ju lite stressade av det där. Men det var ju ingen som tog hand om oss då.
Nej.
Det var ju faktiskt inte det. Så det fick man ju jobba lite med själv där. Mm. Och så fick man ju bara bestämma sig för, nej men gud, det här, jag älskar ju att vara polis. Och då liksom var det bara fortsätta på något sätt. Och sen jobba med det hela tiden.
Men då var du klassisk ordningspolis då i början.
Ja, det är jag nu med.
Ja, det har varit i alla år egentligen. Ja. Jag vet att du har varit lite utomlands också på så, här, så kallade missioner också. Men så när var ni ordningspolis och hur länge liksom åkte du runt i?
Till slutet på 86.
Okay.
Och sen flyttade jag till Göteborg.
Mm-hmm. Vad var det för beslut? Det är väl ingen som vill från Stockholm?
Ingen som vill flytta till Göteborg. Men å andra sidan så trodde alla att jag var från Göteborg fast när jag pratade kalmaritiska. Så sa ju du från Göteborg eller? Nej, det var jag ju inte då. Nej, men det blev så att jag flyttade till Göteborg bara som var det. Och där är jag kvar nu.
Ja. Och hur skulle du kunna säga att du märkte några skillnader att jobba som polis i Stockholm eller Solna och Göteborg? Var det någonting du märkte spontant så där?
Inte på den tiden, inte på 80-talet.
Nej.
Det var det faktiskt inte. Alltså det som var det som var lite skillnad var ju faktiskt att fotbollsvalet var ju värre i Stockholm än vad det var i Göteborg då. Sen eskalerade det ju på båda de här storstäderna har det gjort. Men det var väl den enda skillnaden.
Mm.
Kanske en skillnad också nu när du ändå frågar så är det nog mer goa gubbar som är på fyllan i Göteborg i Stockholm. Om man uttrycker det på det sättet.
Okay. Ja. Och ren ordningspolistjänst där också?
Ja, hela tiden. Hela min karriär.
Trivs och hoppa ner i uniformen?
Ja.
Vad är det som gör att du trivs i det?
Vet inte. Jag bara älskar det. Jag tror jag blivit en... Alltså jag ville ju det från början och så blev jag... vad jobbar du med? Jag ska bara jobba, jag är polis. Jag tror att jag har pratat med mina gamla väninnor som har känt mig sen jag var liten och hela uppväxten säger, ja men du har alltid varit polis. Har det varit något bråk så har du alltid ingripit. Och har vi gjort något fel så har du bara tagit tag i oss i nacken och styrt undan och sagt så här gör man inte, av att moralens väktare överallt. Så det kanske har varit med mig hela tiden. Jag är nog likadan nu. Jag ingriper på fritiden fortfarande ibland. Det går ju inte idag, men jag gör ju det ibland ändå.
Ja, du gör det?
Ja.
Men när du ingriper på fritiden, hur många varv extra tänker du då? Jag menar, kollar du då liksom...
Nu gör jag det. Det gjorde jag inte förr. För förr var jag lite så här... vet inte... Jag bara kastade mig in i situationer utan att tänka. Jag hade ingen konsekvenstänk faktiskt.
Nej.
Riktigt. Och det var väl lite... Och ibland tog jag med mina barn också på rejder efter folk. Och var det något som hade hänt så... Jag minns min dotter som numera är polis. Hon och jag var ute och gick en gång på Linnégatan i Göteborg. Och då såg vi ett gäng unga killar. Och så var det en ung kille som var helt utslagen. Och då kunde inte jag låta bli, jag var tvungen att gå fram och titta och fråga hur det var med honom.
Mm.
Och då säger jag, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Och jag kände att det här är ju inte lugnt, någonting har ju hänt. Och då sa jag till min dotter, du kan väl prata med honom. Jag tänker, varför involverar jag henne i detta? Hon är bara 15 år eller något sånt där. Och då visade det sig att den här killen hade ju tagit en överdos i alla fall. Och då sa, du måste ju ringa efter ambulans och polis. Och de bara, nej, ring inte efter polisen. Mm. Fast jag är polis, sa jag då. Fast jag jobbar inte just nu. Vi måste ju hjälpa honom. Och så här fick jag min dotter att gå in på ett McDonalds bredvid och ta med sig en av de här killarna. Jag känner idag, varför gjorde jag detta med henne då liksom?
Hon jobbar ändå som polis idag. Så.
Idag gör hon det. Hon gick ju med de där lite halvkriminella killarna, hämtade lite vatten på McDonalds och så pyssade vi om den här. Och så sa jag, fast nu måste jag ringa efter ambulans. Ja. Är det okej om jag gör det? Och då fick jag ringa efter ambulans. Och så sa jag, jag kommer ringa polisen också. Så får de åka. Han är ju ändå efterlyst. För det var det han var. Kom du fram sen, sa de ju. Så var det därför de inte ville säga något. Men vi löste det tillsammans. Det var ganska... Ja. Min dotter brukar alltid säga, tänk att du tvingade mig att gå in med någon som inte ens kände.
Men jag har haft, det är roligt, det kommer jag tänka på, jag har haft såna här lite utbildningsstunder med min dotter då, när hon har gått i butiker. Och till exempel jag har sett liksom, ja, den där killen, han är heroinist och så där ser man ut och han går så på det sättet, du ser hur sävlig han är eller så vidare. Och så vidare. Nu kommer han säkert stjäla någonting. Ja, mycket riktigt. Ja. Fick jag hämta personalen och gripa honom där inne, så hon har också varit med om såna här grejer. Men ja, just på min Konsum där, det blev att jag grep några stycken där tillsammans med personalen oftast då, att man hämtade någon. Och så
ja, just det.
Vet, jag stod en gång, det här är ju verkligen en passus, jag stod en gång i kön på, det här var Coop då, och bredvid mig så var en kassa som var stängd, så kom en kille med sin ryggsäck och så var den där liksom plastgrejen där de har alla cigaretter öppen. Så han bara vräkte ner liksom cigaretter och folk står bara där
och gjorde ingenting.
Nej,
men det är ju också
så att nej, men då var man ju tvungen att hoppa ur, även om jag förlorade min plats i kön då, såklart.
Ja. Man tog inte ingripa.
Ja, då, ja, precis, då fick man ingripa då, så det, och då var Olivia också med, så det är kul, hon kommer ihåg. Hon var nog inte så gammal, 6-7 år och så där, men hon, det var väl spännande för henne på den tiden.
Det är klart att det var.
Farsan hoppar ut
och... Men hon blev inte polis.
Nej.
Men det är ju inte för sent.
Nej,
men
hon kommer nog aldrig bli det, tror jag. Men det, ja, men, ja. Nej, det är väl skönt att man får välja själv. Kanske.
Absolut. Absolut.
Men jag tänker på hur mycket pratar ni liksom om yrket? Ringer hon så här till morsan och frågar om saker och ting? Eller är det liksom... Håller hon det för sig själv?
Alltså
eller?
Det har varit en process på något sätt. När hon blev polis... eller när hon utbildade sig till polis, och så frågade alla om henne, om jag var hennes mamma. Jättemycket så här, och hon var jättetrött på det. Och så började hon att jobba i Örebro precis när hon var färdig med sin utbildning, för tyckte, gud vad skönt att komma nu där ingen känner mig, jag vill slippa diskutera lite poliscase och så. Och så sitter hon på första dagen där och så på någon, massor av folk som sitter runt och man ska välkomna nya, och så sitter det en tjej jämte henne i alla fall, och den här tjejen säger, ursäkta, men Pisa, är det din mamma? Bara, nej, jag gör det bro liksom. Ja, och sen så kommer ju chefen fram och ställer sig där och så säger, ja, välkomna alla samman, och så välkomna då till Matilda som min dotter heter, välkomna till, men vänta du, tror du Pia, det är din mamma, eller hur? För henne har jag varit i Afghanistan med. Hon bara, nej, man får aldrig vara i fred från det här. Så det har blivit lite på en grej. Att, ja. Och nu, när jag har varit på utlandstjänst och kommer tillbaka, då är det ju tvärtom. Då frågar jag så, Matilda, är det din dotter? Alltså, det har blivit tvärtom. Så nu har hon etablerat sig. Och nu är jag tillbaka. Så nu diskuterar vi lite ibland. Hon ringer mig, fast han vet hur man gör där eller hur tänker du så. Nu är vi där.
Men det där. Mm. Då jobbade du då som ordningspolis i Göteborg. Och vad hände sen då i din karriär?
Jag jobbar ju fortfarande som ordningspolis.
Ja, det är din grundtjänst,
ja,
kan man säga.
Ja, jag jobbar ju fortfarande som ordningspolis i Göteborg.
Men har du aldrig sökt en andra tjänst?
Nej.
Så? Ja, det är underbart.
Ja.
Jag uppfattar alltid som att många poliser så här, men man måste jobba som ordningspolis och sen ska jag försöka hitta någon annan cool tjänst. Jag ska bli livvakt eller någon form av nationell insatsstyrka eller pilot eller. Du har inte känt, du har trivs då där du har varit där nere i myllan, kan man säga.
Hela tiden.
Men jag såg på Twitter idag, jag är väl en av få som hänger där, men då är det ju lite poliser som hänger där också. Då tänkte jag på det, då var det en polis som skrev så här, att idag hittade vi en man som, vi hittade en avliden man i i hans lägenhet. Och som det verkar så har han legat där i cirka 3 år. Och det är ju, då, jag tänkte på det här, dels så är det ju, polisyrket är så mycket mer än vad folk tror. Ja. Och just de här skuggsidorna av samhället som man ser så ofta. Jag menar, det är så otroligt många lager av tragik att en person kan ligga i 3 år. Och ingen, du vet, man har allt på autogiro och det bara rullar på tills typ när pengarna tar slut. Då är det någon som knackar, då är det fogden som kommer. Hur har du reagerat på, för man, som polis får man ju verkligen se de här sakerna. Så man, dels kanske man upp, en liknande situation som det här, att det inte finns någon som bryr sig om människor, men också tragik i familjer och i hem. Och så, hur har du reagerat på alla såna här lite mörkare händelser?
Jag tror att, alltså jag blir jätteengagerad när jag är på olika platser och på olika jobb som man är på, dödsfall och vissa saker tar man ju med sig hem, så är det ju. Mm. Det gör ju det. Men det som ändå har varit räddningen, tycker jag, det att vara polis i uniform, det är ju att man, när dagen är slut eller passet är slut, så låser man in sitt vapen, sin radio, hänger av sig sin uniform och så går man liksom hem, och så går man hem i hemmets lugna ro. Och så ser man sina barn där på något sätt. Och det, har ju, det tror jag har varit en styrka för mig i alla fall, att jag har kunnat göra det. Men sen har ju alla de här, och sen tror jag att jag alltid jag tänkt igenom allt jag har gått igenom. Liksom, jag har tänkt liksom strukturerat igenom det. Mm. Och sen vissa saker så gör ju jätteont i själen, det gör ju det. Mm. Men så tänker man att det lilla man gör, för någon är ju ändå det lilla. Mm. Det kanske bara är man kanske på ett lägenhetsbråk och så bara ser man någon litet barn där som man tar hand om och kramar, så blir man ju jätteglad. Jag kommer ihåg en gång när vi hade fotpatrullerat på Nordstan där, på Nordstadstorget, på julskyltningar. Ser ju hur mycket folk som helst som springer runt där. Och sen ser jag en familj, de var säkert från något land i Afrika i alla fall, och så tittade det lilla barnet på mig, hon kanske varit 4 år, en liten flicka, så såg hon så här livrädd ut, och så gjorde jag så här. Och då bara kom hon springande och kastade sig i famnen, och folk runt, och det var ju sån här glädje, det kände jag, julefrid. Nej, men det kändes så roligt. Ja. Bara för att jag räckte ut mina armar så kom hon och sprang emot mig. Jag lyfte upp henne och så snurrade jag runt lite som henne.
Ja, det var ju coolt.
Det var gulligt.
Ja, men verkligen.
Ja, men hon som gjorde och tänkte att hon vågade.
Hur många år sedan är det här?
Detta kanske är... Detta måste ha varit 2005 eller något.
Ja, det är 15 år sedan nästan. Och det är rätt intressant att de här... Ja, det här är väl en händelse som då tog kanske 1 eller 2 minuter kanske. Ja. Och sånt där. Och sen så sitter den kvar 15 år senare.
Ja.
Och... Det är spännande vad vi lagrar
saker
och vad det är som finns kvar. Och med tanke på när man, om man har jobbat så länge som jag jobbade ändå 15 år ute. Ja, liksom, det, man är ju, det är ju omöjligt att inte vara med om konstiga saker. Men det är väldigt märkligt vad som finns kvar i minnet och vad som bara är borta.
Mm.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Innan vi går vidare så vill jag ju pusha för livepodden Snutsnacks andra livepodd, som den här gången är på Skalateatern den 1 april. Och det är Skalateatern i Stockholm då, skulle jag vilja säga. Vi kommer ju prata om polisfilmer. Hur är det att spela polis på film? Ja, 2 stycken som kan svara på den frågan är ju Eva Röse och Mikael Tornving som jag har bjudit in. Det kommer bli många spännande samtal om just det ämnet, men också om polisfilmer. Vad har de för favoriter till exempel? Hur förbereder man sig för att spela polis på film? Ja, du kan läsa mer och köpa biljetter på snutsnack.se, så hoppas jag att vi ses där. Men nu rullar vi vidare med dagens avsnitt. Varje avsnitt av den här podden så får vi höra en sån händelse som på något sätt har stuckit ut för den här personen. Och det...
Men det har ju ändå påverkat den.
Ja, men det tror
absolut
jag
att det gör. Absolut att det har gjort. Ja, men... Både på gott och ont, men jag hoppas för det mesta på gott, tror jag i alla fall.
Hur tror du att det kan ha påverkat liksom på ont då?
Man blir lite cynisk. Mm.
Jag förstår.
Faktiskt, det måste jag säga. Det blir man ju. Man blir ju lätt, ah, men gud, alla är kriminella, de är si och så. Och man kanske är, innan man tänker efter. Det är därför jag tycker det är viktigt att reflektera. Men så kan man ju inte säga. Nej. Nu gäller det väl verkligen att tänka efter. Det är ju en person det här. Mm. Och att man inte placerar människor i fack, väldigt lätt att göra som polis också.
Ja, men precis.
Väldigt lätt att göra.
Verkligen lätt alltså.
Och sitter man tillsammans med människor som säger samma saker just då, så det är lätt att hamna i en ond cirkel om man inte tar sig samman och tar ett steg utanför och tittar, nej, men vänta lite nu. Mm. Time out. Mm. Så kan vi inte hålla på.
Nej, men precis.
Det var ju en sån kultur när jag började som polis, så var det ju ganska mycket manskultur om man säger. Mm. Det var inte så många tjejer. Och när man kom då och skulle jobba och då fick man ju inte åka med vissa killar, för de var ju match, och de skulle inte åka med tjejer, för de kunde inte klara av någonting. Och sen så kunde man ibland placera två tjejer ihop. Och så, men då kan ju ni åka, så kan ni prata lite om smink och grejer. Man bara väntar lite nu.
Var det så?
Ja, det är helt sjukt. Och sen när man har varit fotpatrullera så fick man inte gå in i vakthavarnas rum. Då fick man stå där och, ja, klockan är 23:05, men nu får vi gå hem nu, ja. Helt sjukt.
Ja.
Men så var det ju.
Alltså var det även när jag, vi var ju rädda. Ja. Vi var ju så rädda för vissa vakthavande befäl.
Ja,
någon som hade lutat sig mot hans skrivbord och fått ett batongslag.
Det finns ju en massa såna grejer, eller hur?
Ja. Nej, jag var med, det var min kollega, han som faktiskt var första gästen i Snutsnack. Han satt i receptionen en gång och då kom det in och så här bolivianer, du vet, som stod nere på plattan och spelade El Condor Pasa på sina flöjter. Då skulle de anmäla att någon hade gjort någonting mot dem. Och då fick inte han ta upp anmälan eftersom han var polisaspirant, och det var ett befäl som skulle anmäla
mot en polis. Ja, just det. Det var den där chain of command och någon sån där, sitta längst bak i bussen.
Och då gick han in till det här omtalade befälet på Norrmalmspolisen där i slutet på 80-talet. Mm. Och så sa han, de vill anmäla några poliser. Då gick han bara ut och skällde ut dem där och kastade ut dem.
Aha.
Ska inte komma här och anmäla mina poliser. Bara slängde ut dem från polisstationen.
Tänk om det hade hänt idag.
Aha.
Nej, går ju inte.
Nej.
Där är det väl bra.
Ja,
att så... det verkligen har skett den förändringen det har.
Ja,
det
verkligen.
Tycker jag. Mm. Och det har ju varit en lång resa. Och det alltså jag har ju varit befäl också, yttre befäl, och det var också en lång resa.
Det var så?
Ja.
Hur var det då, var liksom yttre befäl och tjej, och kände du också att det var...
Ja, det var jättesvårt.
Det var det?
Ja, det var det. Innan man liksom blev accepterad. I vissa grupper var det ju så, men inte alla grupper. Jag tyckte nog det var rätt svårt faktiskt ibland.
Tror du bättre idag?
Ja, jag tror det är lite bättre. Jag tror den yngre generationen överhuvudtaget, om man nu får säga så, men de är så vana att jobba ihop.
Mm.
Mer vana än vad kanske vi var, eller jag var, när man började jobba. Att det var så upp till att hela samhället, män och kvinnor. Jag tror det var lite. Mm. Det känns som att min ena dotter har ju en kille som är polis också. Det är inte alls samma tänk.
Nej.
Det finns för vissa kulturer som är, men jag tycker nog att det är rätt bra.
Ja.
Faktiskt.
Nej, jag vet, vi hade ju en gäst, Micke, som berättade att han vägrade att jobba med tjejer.
Ja.
Och då sa det till dem, nej, det sa jag till typ vakthavande och så här. Så han vågade inte, så det var ju ingen tuffing så.
Alltså.
Men det medger han ju också sen att det här var inte så tuff.
Nej.
Att han var mest osäker, berättar han idag då. Så,
så kan det nog vara.
Mm.
Att man inte riktigt, men jag tycker att det är skillnad idag.
Mm.
Det tycker jag.
Men när du beskriver det här, det är ju så att man skrattar åt det. Ja, men ni kan väl åka så här, prata om lite smink och sådana där grejer. Men hur resonerade ni kring det? Jaha, nu är det så här, det är lite knäppt, men vi är ju också... Eller hur?
Jo, men så resonerade vi. Vi sa ju det till, vi sa det till killarna, men jag tror bara att det var nog bara så. Det var en bara gilla läget.
Aha.
Det är ju ett hemskt ord som vi har använt inom polisen många gånger. Men gilla läget, jag tror att det var så. Liksom. Men gilla läget. Det var bara så. Ja, men då får vi väl göra det och göra vårt bästa av situationen. Och göra så gott vi kunde. Liksom.
Men om ni behövde hjälp och sådär? Och...
Ja, men de var ju ändå ganska schyssta kollegorna, tycker jag. Om man behövde hjälp. Det var de ju. Det var de ju faktiskt.
Men Anna som var gäst, hon berättade, hon fick ju så här dick pics och grejer och blev liksom lite så... Hur var det med den biten då? Var det också?
Fanns inga telefoner på den tiden.
Nej, det blev ju konstigt om man skickade brev hem med dick pic. Liksom. Det fanns ju inte på det sättet. Men jag tänker att man kunde ju bli liksom kanske trakasserad ändå, fast man inte fick... Hur var det på den fronten? Någonting du kommer ihåg.
Nu känner jag så här, jag har aldrig blivit trakasserad.
Nej, men det är alltså, helt okej.
Ja, men nu börjar jag säga, men gud, du kanske inte... Ja, men lite grann kan man säga, men gud, jag har inte blivit trakasserad. Men förstår du lite hur jag tänkte nu när jag helt plötsligt sa det, så kände jag, men gud, jag har aldrig blivit trakasserad. Verkligen inte så jag menar.
Nej, men jag förstår det.
Nej, men nej, det har jag inte blivit.
Nej, du har inte känt den grejen liksom.
Nej, det har jag inte. Men däremot råkade jag ut för en sak helt nyligen. På min ålders höst som polis så är jag ju instruktör i självskydd och vice versa. Och då utbildar vi bland annat ordningsvakter. Gör vi ju då i självskydd och självförsvar och så. Och så var det jag och en kollega som hade det. Detta helt nyligen, vad kan det vara? 2 månader sedan kanske, 2-3 månader sedan. Och så skulle vi utbilda ordningsvakter och så skulle vi visa hur man gör nedläggning framåt nu. Då ska man ju böja ner och hålla på ett visst sätt. Och så sa jag, nu tog vi det här greppet, en i mitten och så stod min kollega på andra sidan. Och så sa jag, nu kan ni ju gå runt och titta hur det ser ut. Och då säger en ena ordningsvakter, vi går runt och så kollar vi in röven på henne. Men vänta lite nu, hörde jag det här? Du vet, det var inte jag beredd på. Och jag och min kollega, vi var ju mitt uppe i det här att instruera. Så vi kollade på varandra. Så han det eller bara... Ja. Och du vet, vi fann oss inte. Och så bara fortsatte vi. Och sen tog vi upp det efteråt och sa, men gud, det här det är ju inte okej alltså. Men så tog vi upp det med deras chef där. Men det var väl någon form av trakasseri. Ja, men jag blev förvånad.
Fan,
för det tog
många år för dig då.
Ja, det tog... Det är så många, om man nu får skratta åt. Men, ja, men grejen var att jag tänkte, men herregud, polis, äldre i tjänst. Och så liksom bara, hur tänkte du? Eller så är ordningsvakter kanske machokultur. Jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller.
Men det var, det var lite intressant. Eftersom jag och min kollega tittade liksom på varandra och sa, men vänta, sa han det här egentligen? Du vet, när man hör något så vet man inte om man har hört något egentligen.
Du berättade att du hade varit i Afghanistan.
Ja.
Hur många gånger har du varit utomlands på missioner då?
4 gånger.
Afghanistan.
Jag var på Elfenbensk. Först var jag i Ryssland på en utbildning. Och då var jag och utbildade mig för att träna något som heter Foreign Police Unit. Och det är ungefär samma sak som SPT, alltså särskild polistaktik. Och den här Foreign Police Unit, de är... de ska hjälpa till att skydda poliser som jobbar där och FN-personal som jobbar på olika missioner. Okay. Då åkte jag till Ryssland och jag var där i 10 veckor faktiskt och utbildade mig som instruktör. Och då var vi på KGBs gamla träningscenter. Ja, och då var det ju massa saker man skulle träna och göra och jag var enda kvinnan där. Jag tror det var från 38 länder och varje dag, eller en gång i veckan så åkte ju ett par stycken hem som inte klarade det. Ja. Och då var det så här att man skulle ta sig över vissa hinder. Och de här hindren var ju gjorda för ryssar med händer som dasslock. Och, ja, du kan ju tänka dig själv.
Alltså fysiska hinder.
Ja.
Alltså.
Och då skulle man bland annat göra den här, vad heter det? Armgång heter det va? Armgång. Och när jag kom upp där så insåg jag att jag har ju inte en chans att komma till den. Genom armarna. Så jag klättrade upp. Ja, alltså jag klättrade upp, svängde upp benen, hamnade uppe på den och så kröp jag över istället och så hoppade jag ner på andra sidan. Och de som var instruktörer, ja, men hon kom ju i alla fall över.
Just det.
Så blev det. Och sen så skulle vi ta oss över ett vattendrag och då var det såna här långa stockar som låg över. Så skulle man ta sig över på dem och de var ju hala som bara den som man gled ju, men då skulle man hasas över. Jag vet inte, du har gjort lumpen eller? Ja, men man ska ju hasa på ett visst sätt. Insåg jag att den stocken var ju så stor, sen kunde inte jag hasa över. Så då svängde jag runt och så gick jag som en apa åt andra hållet, så då kom jag ju över också. Och hur de här liksom machokillarna bara vänta lite.
Det finns andra sätt att lösa problem.
Det fanns andra sätt att lösa det. Hon kom över liksom, och det var sån himla yes!
Ja, vad häftigt.
Ja. Det var lite roligt.
Och du hängde kvar alla de här 10 veckorna?
Ja. Och sen så åkte jag till Elfenbenskusten, så var jag där i nästan ett år. Mm. Så åkte hem och där hände lite saker. Och sen var jag på väg ner till Elfenbenskusten igen, men då när jag kom dit andra gången, då blev det ju krig där. Eller det blev inbördeskrig och då evakuerade Sverige mig därifrån.
Mm.
Så då fick jag snabbt åka därifrån tillsammans med franska armén, eskorterade mig till flygplatsen. Det var ju också lite speciellt.
Ja, jag förstår det.
Och sen efter det så åkte jag till Afghanistan i 2 omgångar med försvarsmakten då.
Okej.
Mm.
Men hur kommer det sig då? Åker du som polis med försvarsmakten?
Ja, fast då var man tvungen att ha en soldatutbildning. Så då fick man göra en soldatutbildning, alltså en grundläggande soldatutbildning. Och sen så åkte jag dit och så var jag polisadvisor i försvaret.
Okay.
Mm. För den afghanska polisen.
Hur var det då? Jag menar, man tänker ju alltså, klockrent Afghanistan är väl det minst kvinnovänliga stället i världen nästan.
Det var det också.
Ja, det var det.
Ja, det var det. Men,
hur kände du av det?
Ja, alltså själva samhället var ju inte vänligt mot kvinnor.
Nej.
Men man åkte i de här... vi var ju soldater, vi var ju beväpnade. Alltså var ju försvar... Nu pratar jag småländska, jag hör det. Vi var ju beväpnade. Nej, men då åkte man ju konvojer till de olika polisstationerna som man skulle advisa. Och så kom man och klev av och så fick man hoppa av och så stod man och vaktade tills alla var på plats. Och jag kommer ihåg ett häftigt ögonblick faktiskt. Jag står med mitt vapen, eller med båda vapnet, och väntar på att alla ska bli klara så att vi kan gå in tillsammans. Så kommer en kvinna i burka och går emot mig.
Det var så hon är heltäckt?
Heltäckt, burka är precis heltäckt med bara ett sånt nät. För det är ju alla kvinnor har ju det i Afghanistan. Då kommer hon och går emot mig där jag står. Och så står hon så här nära som du och jag är då. Vad kan vi vara? Någon halv meter eller något ifrån varandra.
Uh-huh.
Och så möts våra blickar igenom det där. Hela min utrustning som soldat. Och så genom hennes burka. Och så tittar vi på varandra. Och så nickar vi. Och så passerar vi. Alltså det är så häftigt.
Vad tror du hon tänkte?
Vi kvinnor möts här. Vi är lika. Det kändes respekt.
Fast ni var ändå helt olika.
Helt olika. Respekt.
Helt parallella världar liksom. Hon får inte ens visa sig. Visa någon hud eller något.
Nej.
Har de handskar och grejer också?
Nej, det har burkan är ju helt, så de är ju gömda under den så de kan ju ta fram armarna. Man kan se fötterna. De sa ju killar, man kan titta på fötterna om de har, hur gamla de är.
Aha.
De har snygga fötter, förstår vi att de är unga. Hemskt egentligen.
Ja, det där är jättekonstigt för oss.
Och sen så fick jag utbilda afghanska kvinnliga poliser i body search och självförsvar. Och det var en intressant utbildning. För då var man på ett speciellt ställe. Och då har ju de här huvudbonaderna på sig.
Ja.
Och så uniformerna. Och så hade de barnen med sig, de små barnen med sig också. Så jag fick leka med barnen samtidigt som vi höll på att utbilda. Men sen efter en vecka när man hade kört med dem så var det så häftigt. Så då tog de av sig de här huvuddukarna. Och så släppte de ut sitt hår och så hade de jättefina uppsatt hår och ringar. Och jag fick så mycket ringar och grejer här. Alltså, jag kan nästan bara gråta nu när jag tänker på så. Åh, vilken gemenskap i 2 olika världar.
Ja, vad häftigt.
Ja, det var jättehäftigt.
Jag förstår det.
Ja, verkligen alltså. Sådana minnen.
Vad coolt. Ja, jag förstår det. Men då är det finns en mission kvar då.
Och sen kom jag hem. Och sen så åkte jag till Sydsudan december 2015.
Mm.
Och då åkte jag dit på FN-mission. Precis på det som jag är instruktör nu i för sådana som ska åka vidare.
Just det.
Och då åkte jag till Sydsudan och när jag kom dit så blev jag faktiskt headhuntad som FBU igen då. Att jobba med FBU som även var där nere då. Att,
alltså militären då?
Ja, få en police unit heter det då. Oh, det är en, okay. Som, ja, det är en blandning mellan militär och polis.
Okay.
Och de var där och koordinerade dem. Och då hamnade jag i Juba, huvudstaden där, och på en kamp, en FN-kamp, en låst kamp. Och vid den här FN-kampen så finns det två flyktingläger med ganska många flyktingar, 40 000 kanske sammanlagt.
Mm.
Inne i de här lägren, och de här lägren vaktas av de här FPU.
Okay.
Plus vanliga civila poliser som, eller civila vanliga poliser som är där på jobb. Så där hamnar jag. Och så började jag jobba med det i alla fall. Och juli 2016 så utbröt ju kriget där.
Just det.
Och då var jag hemma i min bungalow så att säga. Och då hörde man det här. Först trodde man vi hade väl fått lite förvarningar om det här i alla fall. Och sen helt plötsligt så hör man det bara börja skjuta. Man funderar, är det popcorn? Alltså du vet liksom, det var nonstop. Hela tiden. Och så hade vi såna här bärbara radioapparater med oss och jag kände bara nu är det krig på riktigt. Alltså tog på mig hjälmen, västen, plockade upp vattenflaskor och kröp in i badrummet och satt med hörnan där. Och så kände jag bara, alltså jag, antingen dör jag här eller vad händer? Liksom, det var så en absurd känsla. Och då hade vi, och då gick signalerna fram till Sverige, till utlandsstyrkan här. Och då ringde de på en telefon där som vi kunde kontakta. Och då sa jag, ja, det är krig här nu. Om jag någonsin kommer hem härifrån. Och det vet jag att jag sa, för jag kände det att det var så. Alltså.
Ja, det kändes så.
Ja. Och då får jag ett samtal igen och då sa jag, Pia, du utsätter incident commander. Ta på dig västen och allting, militärfordon. Pansar mitt här fordon kommer hämta dig nu. Och då fick jag hoppa in i den. Och sen åkte jag till där kinesen, till kinesisk armé som var inne också, som höll skydd också.
Mm.
Så var det jag, en kinesisk general, en från Uganda, en från Rwanda, Nepal, Bangladesh, som skulle försöka koordinera det här. Försöka rädda alla som rädda kundes.
Mm.
Ja, det var en utmaning kan jag säga. Ensam kvinna. Och jag hade inte sagt något till mina barn och så plötsligt ser mina barn på tv hur jag är helt blek i ansiktet. Och då har man ju, kineserna har gjort ett reportage där, de har ju filmat och kablat hem på något sätt. Okay. Och då ser man en bild när jag står och pekar. Och, så det är ju lite fräckt ändå. Ja.
Hur kom du hem då?
I det här eländet. Om det här kriget pågick ju i 5 dagar, sköt konstant. 12 timmar om dagen från att det ljusnade till att solen gick ner så sköt de konstant på varandra och då var FN-kampen i mitten och här var ena styrkorna och där var andra styrkorna så sköt på varandra så det var i mittemellan och jag bar ju folk på min rygg och sprang över och jag visste inte, det var som en sån här Vilda Västern-film så bar man folk på sin rygg och man försökte hjälpa alla, man bara kunde hjälpa där och sen började flyktingarna hoppa över in på kampen och tog sig in där och tog sig in på sjukhuset och allting. Det var ju bara att tänka försöka överleva så gott man kunde och hjälpa så många.
Ja,
fullständigt. Fullständigt.
Hur sov du liksom?
Sov ingenting. Jag kanske säger att vi låg ju på golvet sådana här liggunderlag och där inne där vi skulle ha det här incident commander-rummet och så ingen mat riktigt. Så kanske på 7 dygn kanske vi sov 3-4 timmar per natt om vi hade tur eller en timme. Eller så satt man och sov på bordet och lutade huvudet.
Oh.
Man var ju tvungen till ut och hjälpa till. Och sen det som var efteråt, det är ju det man ser. Alltså vilket lidande. Alltså, det var ju fruktansvärt, var det.
Ja, alla skadade. Och...
ja, alla barn, alla kvinnor.
Ja.
Alltså blod som det luktar, ursäkta, får man säga. Så det var liksom verkligen så...
krigets offer liksom.
Verkligen det man ser på tv, det var verkligen så.
Mm.
Och då bestämde vi oss för när det lugnat ner så att då hjälpte vi ju dem tillbaka där och så försökte vi distribuera mat och ja, det var såna här efterdyningar.
Oh, shit.
Och då var det jag och en norsk kollega som jag jobbade med, en tjej, och en annan norsk tjej som också var i försvaret där. Det var bara vi tre som var kvinnor kvar här. Mm. De var ju militärer, så de hade ju andra uppdrag. Och sen så när det här kriget var över så satt vi bara där liksom och grät i varandras armar. Och du vet, det här liksom... Ja, och så öppnade vi den här flaskan i alla fall. Och så spelade vi den här låten. Jag kommer inte ihåg vad den heter. I See Fire, den som är från Hobbits.
Oh.
If I will die tonight, we will all die together. Alltså det var liksom så där, och så grät vi liksom. Så, ja, det har ju satt sina spår i alla fall.
Vilken grej alltså.
Ja.
Vilka upplevelser du berättade om. Jag menar, var du när du jobbat i Sverige så är det här saker som vi är förskonade ifrån. Ja.
Men den här känslan... när vi satt tillsammans och kramade varandra, det var ju samma sak som inträffade under EU-kravallerna. Då, jag jobbade ju då också.
Mm.
Och då var det ju... Det var ju nästan krigslik när vi kan säga att det var det. Och det har ju Sverige glömt idag.
Uh-huh.
Alltså det är ingen som kommer ihåg det längre.
Nej, det var men kaos. Det var ju... Nej, jag var också nere i Göteborg.
Ja, du var det.
Uh-huh.
Det var ju fruktansvärt. Och då vet jag när skotten på Vasagatan...
Mm.
Var man, trodde man ju först att det var en polis som hade blivit skjuten, kommer du ihåg det?
Just det, ja, just det, just det.
För då trodde man ju att en polis hade blivit skjuten precis där. Och då var vi ju från varandra, alla vi som brukar jobba med varandra. Och så helt plötsligt i allt det här tumultet så ser man folk som man känner, så går man och kramar om varandra och gråter igen. Så det var lite samma känsla där liksom. Det var ingen polis som var skjuten. Oh.
Jag var i en sån konstig situation när jag var nere i Göteborg därför att jag jobbade på Säpo då, på span. Så jag satt ju som en tönt gömd och satt på någon sack och säck och kollade på en monitor, för jag hade försökt ha koll på så här danska AFA-killar. Och kände sig ganska så här... Känns att man, det var onödigt att man satt där. Så kollade man på nyheterna, så såg man vad som hände. Alla, och man ringde sina kompisar som var på ordningen och sa, vad fan händer? Ska vi? Men vi fick ju inte, alltså, vi var ju bundna till våra arbetsuppgifter då, men vi kände oss ganska lökiga faktiskt.
Känner man, ni måste ju ha känt er superstressade.
Ja,
att inte kunna vara där.
Och inte kunna hjälpa till eller någonting. Ja. Så det var ju lite, men det är klart, vi hade ju en annan uppgift då som visade sig vara ganska bra också. För det var ju en del folk som var identifierade genom var de bodde och sånt där. De visste ju inte att vi hade koll på var vissa danskar som bodde och sådana saker. Men ibland tror man inte, men ibland så kan man ju faktiskt komplettera varandra. Att det är några ligger civila och ligger på en sack och säck och några får ta liksom...
Några får ta smällen.
Ja, alltså precis. Ja. Men ibland har det varit tvärtom, att man själv har tagit smällen och några andra har gjort någonting annat och sådär. Men alltså alla dessa saker som du har varit med om, och du har varit ordningspolis liksom ända från dag ett. För jag frågade dig, har du med dig någon liten händelse som du kommer ihåg? Är det den här händelsen från Sydsudan då? Mm, jag kan tänka mig, för det finns ju liksom, jag känner att det är svårt kanske att toppa en sån sanslös upplevelse.
Ja.
Att krypa ner i badrummet och sätta på sig hjälmen och stora västen och... Ja. Hoppas att man överlever liksom.
Ja, och det var ju det, hoppas att jag överlever, var ju verkligen det. Alltså det och det här, inne på kampen fanns det ett café. Och när det var liksom lugnt i skjutarna så åkte jag och en kollega från Bosnien, han jobbade vid en insatsstyrka på Bosnien, och så åkte vi dit och jag sa, ska vi hämta lite kaffe i alla fall så vi får lite, och så sitter ju de här stackarna där och gör sitt kaffe, och så fick man, jag tänker, men nu kan jag inte sitta här, och då började de ju skjuta igen, och där satt vi med två kaffekoppar liksom, det går inte, och så hade ju de panik, de stackarna som jobbar i det här kaféet, så då tog ena stund, vi tog hans hjälm och min hjälm och någon annan hjälm, och så hade jag en tjej på ryggen, och så sprang vi från ena stället och skulle ner i en liksom inte en bunker, men vi skulle försöka rädda dem. Och då hör man en pju, pju över huvudet. Det är ju alltså som en västernfilm. Och det har jag gjort, liksom sprungit där fram och tillbaka med dem.
Men får och man någon sån här...
Man får någon sån adrenalinstyrka. Det är så. Liksom. Ja, det är så. Jäklar, alltså, det här jag kan ju inte bara lämna dem här.
Wow.
Jag måste göra något. Och det var några små barn som hoppade över också. Jag vet, jag fick ett liten pojke i famnen. Bara, oh, vad gör jag nu? Nej, men ner, göm dig i den. Spring till den. Man fick bara hålla på så här.
Ja.
Jag tror att man är så inne i det. Men det är ju efteråt det kommer.
Ja.
Gör det.
Hur mycket kom det för dig efteråt då?
Det kom när jag kom hem.
Och det var så?
Ja, när jag kom hem så hade jag inte kvar min befälstjänst, för det var omorganisation och jag hade varit borta så mycket och så visste man inte riktigt vad man skulle göra av mig. Så man satte mig på ett litet kontorsrum där. Jag fick ju börja jobba 3 dagar efter jag kom hem. Okay. Och så blev jag satt där och sen så då kom ju allting bara över en och sen skulle jag sitta och ta upp anmälningar. Jag kände, men vänta lite nu. Jag fick medalj för outstanding performance. Jag fick åka till New York och hålla tal. Alltså det var massa. Och så betydde jag ingenting i Göteborg längre. Ja. Det var så surt och det gjorde mig så illa.
Du var som liksom de här Vietnam-vets som ja. Kom hem liksom ja. Och hade fått hantera liksom vapen och sånt som var värda miljontals dollar och sen när de kom hem så var de inte vattenvärda. Nej. Liksom.
Och det var ju så här när det började smälla, så jag var på skjutbanan i Göteborg, jag skulle vara tränare, så började smälla och det var bara, då kom ju den här stressen tillbaka.
Ja, det är så.
Och så kunde man vakna på natten ibland det här liksom, oj, vad är jag någonstans? Jag kan fortfarande vakna liksom, är jag kvar? Skjuter de nu? Ska jag ut och springa liksom?
Men behandlade du det här? Gick du liksom att prata med någon då? Eller
jag gick ju prata med någon, sen gjorde jag inte det. Sen så har jag fått jobba med det där själv, men det kom ju tillbaka ibland. Alltså.
Men det är klart det gör.
Det är mycket som, ja, det kommer tillbaka ibland att göra.
Jo, men det är väl väldigt, väldigt mänskligt att det är såna här saker, såna här upplevelser som kommer tillbaka. Ja. Det är verkligen förståeligt. Så otroligt intressant, och det här är ju givetvis bara ett axplock av allting som du har varit med om, Pia. Jag tycker det har varit så intressant att få höra de här, göra de här insticken i din karriär. Jag tänker att vi ska byta ämne, vilket vi gör på slutet, och det kanske blir lite konstigt om man börjar fråga om vad kan du rekommendera? Men det är ju så det är liksom. En dag, precis som du berättar, en dag satt du på ett kontor och livet växlar ju, och ibland så vill vi ha lite förströelse. Ja. Vad gör du då på fritiden? Kan du sätta dig framför en film och slappna av och släppa liksom verkligheten?
Men det är det enda jag gör.
Ja, det sa jag.
Alltså inte enda. Jag tränar, umgås med mina vänner, min familj. Ja, men jag kan slappna av. Alltså jag gillar ju att kolla på serier. Jag älskar att kolla på serier. Vänner. Friends. Mm. När jag är deppig. Wow, sätter på ett avsnitt av Friends. Sen är det bara... Jag tror jag kan de flesta utan till nu, men jag älskar vänner. Och så brukar alltid mina barn eller mina döttrar då reta mig. Fan, nu är hon deppig. Nu ska hon kolla på Friends. Ja, det gör jag. Och så gillar jag ju, alltså det låter ju jättesjukt, men jag gillar ju Sons of Anarchy. Och sen har det ju kommit en uppföljare av det som heter The Mayans. Aha. Det är ju en uppföljare.
Vad heter den?
Mayans.
Ja, alltså The Mayans. The Mayans.
Och det är andra säsongen, har precis slutat nu. Jag var helt slut igår när den var slut. Vad ska jag göra nu liksom? Men det finns ju andra serier. Ja,
nej, men det är
väl MC-knuttar på något sätt. Ja, men då blir jag så här. Antingen... eller outlaws. Det var lite det jag skulle vara bra. Det var dit jag skulle. Och då skojar jag med en väninna till mig. Fan, jag slutar som polis. Då ska jag bli outlaws. Ja, hon bara, ja, vad ska jag göra då? Ja, men köra mot enkelriktat eller något. Jag bara, fast nej. Du får det vara nog liksom. Gud vad roligt.
Men det är väl jättebra. Det är väl jättebra. Två kategorier. Friends, alltså vänner, humor och skratt. Och sen så har vi då Sons of Anarchy som är The Outlaws på andra sidan lagen.
Ja.
Toppen. Alltså det blir en jättebra avrundning. Pia, stort tack att jag fick komma här och stå. Jag vet att ni har utbildning och allt sånt där. Vi har suttit här bland killarna i biljard- och filmrummet. Men jag hoppas att ni lyssnare ändå har kunnat stå ut med det. Tack för att ni har lyssnat också. Tack Pia.
Tack så hemskt mycket.
Ja, det där var Pias berättelse och dagens avsnitt är slut. Men det tar ju bara 7 dagar, så dimper det ner ett nytt avsnitt i dina öron. Så ha lite tålamod så hörs vi om en vecka och ha det toppen fram till dess. Hej då!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.